Jag är ingen vetenskapsman. Jag är en journalist som har specialiserat mig på vetenskap. Och jag har blivit helt så där hyfsat bra på att hänga med i svängarna när vetenskapsmän snackar sinsemellan. Filosofer däremot är en helt annan femma. Häromdagen följde jag med en diskussion på Helsingfors universitet. Det var filosofer som diskuterade på sitt väldigt högtravande vis på engelska, och ämnet för diskussionen var den globala uppvärmningen. Vilken är vår etiska och moraliska skyldighet att åtgärda koldioxidutsläppen etc. Och en av deltagarna var ingen mindre än britten John Broom, professor i moralfilosofi vid Oxford universitetet. Han har också ett förflutet som nationalekonom. Men dessutom är han en av författarna till FNs klimatpanel IPCCs senaste syntesrapport som sammanfattar klimatläget just nu. Han deltog i arbetet som den enda filosofen vid sidan av en mängd olika slags klimatforskare och naturvetare. Och man kan ju undra att varför behövde FNs klimatpanel en moralfilosof?
Well, a lot of people ask me that question, but I find the question a bit puzzling because to me it's obvious that climate change is a moral problem. It's a matter of some people who emit carbon dioxide causing harm to other people who suffer from the effects of carbon dioxide. That's a moral problem in itself, and so it's inevitable that we need to think about moral issues when we're wondering what we should do about climate change.
Professor Broom förstår inte riktigt frågan, för klimatförändringen är ju i allra högsta grad en moralisk fråga. I grund och botten handlar det om att grupp A gör någonting som påverkar grupp B negativt, alltså A släpper ut koldioxid, vilket gör livet surt för B. Och den här sortens moraliska konsekvenser måste vi ta i beaktande, säger Broom, som medger att han inte sitter inne med samma sorts sakkunskap som en fysiker eller en meteorolog, men han kan skilja mellan rätt och fel. Och till skillnad från många andra moraliska dilemman så är den här frågan väldigt enkel i grund och botten. Koldioxidutsläpp är fel och vi måste sluta upp med att släppa ut koldioxid.
This is one of the conclusions that's come out of the latest IPCC report, that by the end of the century that we really need to be emitting no carbon dioxide at all, and that means that all the processes that depend on fossil fuel, for instance, and all of the changes in land use that involve cutting down trees, those are going to have to stop by the end of this century.
Det är inget snack om saken. På den här punkten är IPCCs rapport sällsynt klar. Innan seklet är till ända måste vi sluta släppa ut koldioxid helt och hållet. Och vi måste sluta upp med att hugga ner våra skogar, säger Broom. Alternativen som vi har att välja mellan är i korthet att sluta släppa ut koldioxid eller att gråta och sluta släppa ut koldioxid. Men sen följer ju de här moraliska gråzonerna som att vem är det som ska betala för den här omställningen och hur? Här går åsikterna isär, men professor Broom är personligen en anhängare av koldioxidbeskattning. Pumpar du ut koldioxid så ska du betala för det.
The people who can stop using carbon most easily should stop using carbon first, and those will be the people who are able to give it up in response to whatever price they have to pay. The people who find it very hard to give up using carbon will have to pay the carbon price, and they'll be willing to do it just because it's hard to give up. So I think on grounds of efficiency it's a good idea to have a carbon price.
En kännbar koldioxidskatt är både moraliskt hållbar och effektiv, tror Broom. De som har lättast att sluta upp med sina utsläpp, de gör det om de på det viset kan undvika skatten. De som har svårare att undvika koldioxidutsläpp betalar om de verkligen måste släppa ut koldioxid. En koldioxidskatt skulle vara den mest effektiva metoden att skära ned på utsläppen. tror Broome, och den mest rättvisa, den minst dåliga av många dåliga alternativ. Nå, kanske det, men samtidigt är det en sak som får oss människor att bli oanat kreativa, så är det att springa undan skattebjörnen. Koldioxidskatter och andra mjuka ekonomiska påtryckningsmedel funkar bara om de omfattas av alla, och hur sannolikt är det att det ska ske på riktigt? De kräver också rejält med tid, och får man tro de mera pessimistiskt lagda klimatvetarna så är tid just det som vi inte har för tillfället. Det brinner i knutarna redan nu. Den globala uppvärmningen struntar också i våra moraliska och etiska funderingar. Den kommer att drabba oss alla, oavsett om vi tycker att det är rättvist eller inte. Broome anser ändå att vi har en skyldighet att ta de moraliska aspekterna i beaktande nu, medan tid och möjlighet ännu finns att undvika worst case scenarierna.
Now it's our ethical responsibility to try and prevent that from happening. So this is a very important domain for ethics. We must try and prevent these bad possibilities from coming about, and that's an ethical endeavor. Maybe if things get really bad and there are a lot of wars, then at that point ethics will not have much practical effect. But we do need to recognize this is our moral responsibility to try and control climate change to prevent these very bad outcomes.
Det kan mycket väl hända att det kommer en tid då kampen om överlevnaden, kampen om vattnet och födan blir vår främsta och enda prioritet. Men just för att vi i framtiden inte ska behöva kriga om de allt knappare resurserna, så är det vår plikt att fatta etiskt hållbara beslut nu, medan vi ännu kan, säger Broome. Dessutom så är det här ju ingenting som bara händer i den avlägsna framtiden. Effekterna av uppvärmningen påverkar miljontals människors liv redan nu.
And perhaps I should also say that there are bad outcomes for a lot of people already. People are already suffering from the effects of climate change. Diseases in Africa, the malaria is already climbing the mountain. So people in Africa who were previously free from malaria are now suffering from malaria. And people, Arctic people, for example, people who Inuit living in the north of Canada, are finding their way of life is being seriously damaged by the way that the Arctic ice, sea ice, is melting. It's making their lives very different. They're losing their cultures and their ordinary livelihoods as a result. So there are these bad effects going on already, and it's our moral duty, I think, to do something about them.
Inuiternas och de övriga arktiska ursprungsfolkens uråldriga kulturer påverkas redan nu av den krympande arktiska havsisen. Och i Afrika, där invaderar malarian nya områden som förr var malariafria, allt på grund av den globala uppvärmningen, säger John Broome. Nå, nu finns det säkert en och annan där ute som säger att jaha, mer av det här evinnerliga klimatstruntsnacket. Alla vet att hela uppvärmningen bara är en konspiration för att få oss att köpa mera sovrumsfläktar. Och det finns gott om inflytelserikt och förmöget folk där ute som spottar, bara man ens nämner bokstavskombinationen IPCC. Människor som ägnar största delen av sin vakna tid åt att sprida det här klimatskeptiska budskapet. Överraskande nog säger professor Broome att han upplevde relativt lite av det här under sin medverkan i författandet av klimatpanelens rapport.
Denialism is quite a common phenomenon among the public in the countries that I know, for example in Britain and in the United States. Many people in those countries don't believe in climate change, or at any rate say they don't believe in climate change. On the other hand, their governments are not skeptical in that way. It's in a way surprised me and impressed me that governments have been much less skeptical about the facts of climate change and the progress of climate change than their populations. So in that respect, I have to put more faith in the governments.
John Broome säger att han överraskades av hur progressiva många länders regeringar är jämfört med den så kallade mannen på gatan, som ofta kan vara nog så hetsk i sitt förnekande av klimatfakta, speciellt i den anglosaxiska sfären. Så John Broome sätter sin tillit till politikerna i den här frågan. Nå, till slut, när jag nu sitter här mitt emot en tvättäkta moralfilosof från Oxford-universitetet, måste jag ställa en fråga rörande mitt eget samvete och mitt eget liv, som jag försöker leva på ett så etiskt och moraliskt hållbart sätt som möjligt på alla tänkbara sätt och vis. Men ändå, om man ser på den globala uppvärmningen ur ett moraliskt perspektiv, så är ju hela min dag, från det att jag vaknar upp i mitt uppvärmda hus och kör ungarna till dagis i min bensindrivna bil, till det att jag läser godnattsaga åt barnen i halogenlampans sken. Hela min dag är en serie omoraliska handlingar från början till slut. Borde jag gå omkring med dåligt samvete hela tiden?
Yeah, well, actually, I agree with you. I think that it is. So if you're emitting carbon dioxide, that carbon dioxide is doing harm to people in the world. So if you're not doing anything about it at the moment, I think you should have a bad conscience. But actually, I mean, I don't know whether this is something that I've discovered because it's fortunate for me, and so I'm willing to believe it. But I believe that offsetting your carbon emissions is actually a correct and appropriate way of overcoming it.
Jo, säger Broome, bidrar du till att koldioxid släpps ut i atmosfären, så borde du ha dåligt samvete om du inte gör någonting åt det, säger Broome. För lyckligtvis så funkar det ju också åt andra hållet. Man kan avlägsna koldioxid från atmosfären lika väl som man kan tillföra koldioxid till den. Det kallas klimatkompensation. Så om du likt mig lider av dåligt samvete, plantera ett träd till exempel. Det räknas som klimatkompensation, för träd binder ju koldioxid. Alla är inte helt förtjusta i det här. Till exempel Greenpeace ställer sig skeptiskt till klimatkompensation som begrepp. De anser att det ligger någonting omoraliskt i att köpa sig ett rent samvete genom att satsa på koldioxidbindande åtgärder samtidigt som man fortsätter att pumpa ut koldioxid på annat håll. John Broome håller inte med.
I think they're wrong. I think that I think it's really true that we can prevent ourselves from doing harm by taking out of the air molecules at the same time as we put molecules into the air. So I think you can clear your conscience.
Om du ser till att avlägsna en koldioxidmolekyl från atmosfären, för varje koldioxidmolekyl som du släpper ut i den, så är ditt saldo ju plus minus noll, och då har du per definition inte gjort någon skada, och då kan du ha fullständigt rent samvete, säger professor John Broome från Oxford-universitetet. Och hur var det nu som någon klok person sa det? Det brukar tillskrivas Martin Luther, det här citatet. Också om jag fick höra att världen går under imorgon, så skulle jag ändå plantera ett äppelträd idag.